Ja, hej och välkomna till filmpodcasten Moviebox med mig, Karsten Karlsson.
Och med mig, Henrik Harrej.
Och idag har vi kommit fram till vårt fjärde och sista avsnitt om Bruce Lees karriär.
Mm.
Vi har ju haft tre avsnitt, två under hösten och ett nu här i början av året. Och vi har gått igenom alla hans filmer och hur hans karriär utvecklades. Och nu har vi kommit fram till hur hans karriär såg ut efter hans bortgång.
Just det.
I vårt förra avsnitt så pratade vi om hans död och alla spekulationer kring hans död. Vad var det som gjorde att han dog och vad berodde hans död på och så vidare. Och idag ska vi prata om de filmer som släpptes efter hans död. Förutom då Enter the Dragon som vi redan har pratat om, helt enkelt.
Mm.
Och många av de filmerna, ska vi säga, har ju ingenting med Bruce Lee att göra. Förutom till namnet då.
Precis. Så att då kommer vi in på det som kallas för Bruceploitation.
Just det, Bruceploitation, alltså en blandning av exploitation och Bruce Lee då, helt enkelt. Mm.
Och ja, men det berodde ju helt enkelt på att han var ju en stor succé i Asien.
Ja.
Hans filmer då, hans tre första filmer gick ju väldigt, väldigt bra. Big Boss gick superbra. Det var ju den bästa, alltså den film som spelade in mest pengar i Hongkong genom tiderna när den släpptes.
Ja. Och
men han hade inte slagit igenom i USA än.
Nej.
Men med Enter the Dragon så gjorde han ju det.
Ja, precis. Och, men vi kan också nämna att Fist of Fury och Way of the Dragon blev ju också jättesuccéer. Mm. Så han var ju verkligen en megastjärna. Och började spela in en fjärde film i Hongkong.
Mm.
Som hade arbetstiteln Game of Death. Men då han fick erbjudande av Warner att göra sin Hollywood-debut i Enter the Dragon, så valde han att pausa inspelningen på Game of Death för att göra Enter the Dragon. Och man vet ju då inte om han hade tänkt att återuppta inspelningen av Game of Death när han kom tillbaks. För att han gick ju bort. Mm. Så man vet ju aldrig om han skulle fortsätta spela in filmen eller om han skulle övriga det projektet för någonting annat i Hollywood. Det kan man ju bara spekulera i.
Fast jag vet inte, det vet man väl ändå att han ville göra.
Ja, kanske.
För att det här mötet han hade med den här, alltså han hade ju möte med George Lazenby, eller skulle ha möte med George Lazenby till exempel.
Just det.
Och det var ju för Game of Death. Så att den skulle han ju fortsätta med.
Ja, jag har hört lite olika om det där. Och om han skulle fortsatt med den, hur skulle den kanske ha förändrats då i och med hans nyvunna internationella succé? Mm. För grejen med Game of Death var ju att det fanns ju, vad jag förstår, inget komplett manus.
Nej, det fanns inget komplett manus, men Bruce Lees tanke med Game of Death, det var att, vet du vad det var?
Alltså det var väl att få fram sin filosofi och demonstrera kanske
Jeet Kune Do's
olika förtjänster.
Precis, det var det gick ut på.
Ja.
För alltså man ska ju, när han började med detta projektet så var han ju som sagt ingen stor stjärna i USA.
Nej.
Men det han ändå började skapa sig ett namn inom, det var ju hans kampsportssystem och just det här att han tränade kändisar och så liksom. Så att han var ju ganska känd för det. Men, och då ville han ju fortsätta med det också och verkligen påvisa fördelarna med Jeet Kune Do. Och just det här med hans filosofi kring be like water, alltså, vilket ju betyder att man måste anpassa sig. Man måste anpassa sig mot sin
motståndare
och hitta motståndarens svagheter.
Ja, för han blandade olika kampsportstilar.
Exakt,
och mergade det till då sin egen stil som heter Jeet Kune Do, som då betyder på engelska way of the intercepting fist, alltså den mottagande knytnävens väg. Att man ska liksom möta fienden i attacken på något vänster. Bland annat.
Och den här filmen, den skulle då vara ett showcase för det.
Ja. Men man spelade bara in ungefär 2 timmar råmaterial innan Bruce Lee begav sig till Hollywood för att börja göra Enter the Dragon. Den spelade sig in i Asien också, men i alla fall, han lämnade den inspelningen. Och gick bort då 1973 på sommaren, va? Och sen sen nu blev det ingenting mer med Game of Death på flera år. Men saknaden efter Bruce Lee var ju enorm. Och behovet, intresset var ju jättestort i och med hans död. Det ser man ju fortfarande när kända personer går bort, så får de ju en revival. Jag kommer ihåg till exempel när Michael Jackson dog, så blev ju han den mest spelade artisten på Spotify liksom helt plötsligt. Och även när andra kända människor går bort så blir det en revival. Problemet med Bruce Lees revival var ju att det fanns inte så mycket filmer att tillgå. Han hade ju bara gjort 4 filmer. Så att det var inte så mycket att se.
Nej, inte
så mycket att inget stort utbud helt enkelt. Så att man ville ha mer.
Precis. Så att det var man ju inte så långsamma med egentligen. Att börja sätta igång och producera. Och det som kom kan man ju säga var indelat i lite olika genrer.
Ja.
Vi har ju till exempel då, det kom ju såna här, vad ska man säga, biopics.
Ja, alltså precis.
Om Bruce Lee kan man säga. Fast då, och där använder man en blandning av lite råmaterial.
Mm.
Som, alltså lite footage på Bruce Lee helt enkelt.
Ja.
Men med andra skådespelare. Och de här biopicsen, de kunde ju vara mer eller mindre sanningsenliga kan man säga.
Ja.
Vissa var ju alltså någonting helt annat än en biopic egentligen. Men det marknadsfördes som biopics.
Ja, man ville ju skapa en myt här ju. Det är ju en mytbildning av Guds nåde här ju. Och,
alltså 1974 till exempel så kom filmen Bruce Lee, A Dragon Story.
Ja.
Eller The Bruce Lee Story hette den också.
Ja.
Eller den hette också Bruce Lee Story, colon, Super Dragon.
Super Dragon, ja.
Ja. Till exempel. Och det den marknadsförs ju som en biopic.
Ja.
Men det är ju ganska långt ifrån en biopic. Vi har då skådespelaren Bruce Lee, stavat L-I,
ja.
som spelar rollen som Bruce Lee. Och det här brukar man säga är den första Bruce Exploitation-filmen som gjordes.
För här är det ändå, alltså här använder man sig ändå av en skådespelare, men en lookalike ändå lite grann. Också med samma namn, vilket då ska lura kanske folk med mindre vetande. Oh, det är en Bruce Lee, det står ju Bruce Lee på planschen. Men det står oss annorlunda. Ja, men det måste vara han. Det är väl så det går till. Alltså det är som att köpa en Adidas t-shirt när man är i Grekland liksom. Ja, men lite.
Ja, men det är i Grekland.
Ja, på många 30 år sedan kanske.
Ja,
men i Thailand kanske nu då.
Ja, exakt.
Ja, ja precis. Men liksom, jag kommer ihåg det fanns ett Lego när jag var i Grekland nu för något år sedan som hette Lebk. Alltså L-E-B-K, samma logga, Lebk.
Okej. Okay.
Ja. Men det är lite så, Elvis-imitatörer.
Nu för tiden så tror jag ändå att man fortfarande kan köpa sådana piratade kläder och sånt med märken. Men det är så pass bra gjort att man ser inte någon skillnad liksom. Det är väl gjort i samma fabrik, samma material
och
allting sånt.
Ja, jag har ingen aning. Men de här skådespelarna är inte gjorda i samma fabrik som Bruce Lee. Det kan jag inte säga.
Nej, så kan man absolut uttrycka det.
Och det finns ju en annan fin film som heter Bruce Lee Fights Back from the Grave. Med ett fantastiskt omslag när han verkligen kommer upp ur graven. Det är som en blandning av Bruce Lee-film och omslag till Meat Loaf's Bat Out of Hell-skiva. De har satt ihop dem på ett konstigt sätt.
Ja, men det var ofta så tecknade omslag också på de här filmerna. Och det kan man ju tänka sig alltså varför. Och det är ju för att det är ju ganska lätt att göra en teckning som är väldigt lik Bruce Lee.
Ja, för jag tror att det här med alltså rättigheterna till likeness och så, dödsboets rättigheter, det reglementet kanske man inte följde jättemycket i Hongkong, tänker jag.
Nej, precis. Och jag vet heller inte hur utvecklat det var på 70-talet.
Nej. För jag tror också att man kunde använda nästan vilken musik man ville, känns det som. De här med upphovsrätt för musikstycken. Jag tror, tyckte man känna igen en hel del musiken av de här filmerna som inte hörde hemma där, så att säga.
Oh ja. Jag har ju sett, på tal om det då, jag har ju sett en film då som heter The Clones of Bruce Lee.
Ja.
Och där använder man ju Rocky theme.
Mm.
Alltså, mer eller mindre exakt, skulle jag säga. Jag tyckte i alla fall att det lät exakt som The Rocky Team. Men det är möjligt att man har ändrat lite någonstans, och alltså så att det inte exakt är The Rocky Team. Men du vet, den här låten när Rocky tränar.
Ja,
den du den.
Ja, visst.
Den kör man ju när man när de här klonerna, Bruce Lee-klonerna, ska tränas upp till att bli Bruce Lee.
Ja, för där är det, för det är speciellt, för det här är ju då en film som handlar om att man ska skapa kloner av Bruce Lee.
Exakt.
Så det här är ju obviously någon form av science fiction film.
Ja.
Så här
ja.
Försöker man inte lura tittarna att det är Bruce Lee.
Nej.
I alla fall.
Nej, precis.
För det finns ju sådana filmer också nämligen. Men ja. Men där är alla med i den här, alla de här klassiska.
Ja, precis. The Clones of Bruce Lee, det var en film som kom 1980. Så den var ju rätt så långt inne i Bruceploitation-eran, så att säga.
Ja.
Pågått i 5-6 år eller någonting sånt. Liksom. Ja. Så att det här var en bit in i det. Men, men det här är en, alltså jag skulle säga, smått fantastisk film ändå. Liksom. Det inleds med Bruce Lees död på sjukhuset.
Mm.
Och då har vi en slags organisation som heter SBI.
Mm.
Som när de får reda på att Bruce Lee dör, så ringer de en forskare då som gör tre kloner av Bruce. Mm. Och de här klonerna heter Bruce 1, Bruce 2 och Bruce 3. Och de spelas då av Dragon Lee, Bruce Lee med, stavat med L-I, och Bruce Tai.
Okay. Yeah.
Sen så tror jag att det blev lite problem där, för att under inspelningen så de är aldrig med samtidigt, de här tre. Så jag tror de hade lite så conflicting schedules. Så att första delen handlar då om Dragon Lee, att han gör ett uppdrag. Och sen andra delen så är det då alltså Bruce 2 och Bruce 3 som får göra ett uppdrag tillsammans.
Ja.
Men det går ut på att de ska liksom använda de här som så här specialagenter som ska jobba åt SBI.
Jag tycker det verkar riktigt bra. Alltså.
Ja, det är ju en grym story. Och i alla fall, när de då har blivit klonade, och de säger, de är mer eller mindre lika Bruce Lee, kan man säga.
Ja.
Vissa av dem, alltså där är någon som faktiskt är porträttlik, tycker jag.
Ja.
Men har man bara samma frisyr som Bruce hade och sätter på dem ett par stora solbrillor, då räcker det nästan.
De är dock inte lika skickliga kanske i kampsport.
Nej, precis. Alltså, han som är mest lik Bruce Lee, han är ju inte alls duktig på kampsport liksom. Nej. Men de andra två är ändå okej, skulle jag säga. Alltså det är långt ifrån Bruce Lee fortfarande, men man kan ändå säga att de har lite grund moves som ändå är bra. Men det jag i alla fall skulle komma till var ju att när de har klonats liksom, så ska de ju tränas. Och då tränas de ju av Bolo Young.
Just det.
Och det var ju också en sån grej man ofta gjorde i Bruceploitation, att man använde gamla skådisar till, som hade varit med i de andra filmerna och sådär. Det var väldigt vanligt. Så Bolo Young i alla fall, han är med och tränar upp dem. Och då är det till tonerna av en, vad ska man säga, uppjassad funky version då av Rocky Theme.
Mm-hmm.
Och då tränas de i kung fu, helt enkelt. Och sen då när de har blivit upptränade så får de sitt första uppdrag. Och det är då att döda filmproducenten Chai Lo.
Mm-hmm.
För han är i själva verket ingen filmproducent, utan en guldsmugglare.
Mm.
Intressant.
Mm.
Ja, för där finns det ju lite kopplingar till den verkliga producenten då.
Ah. Alltså Raymond Chow.
Precis, ja.
Ja, okay.
För att där, det var ju mycket konspirationsteorier om att han var på något sätt ansvarig för Bruce Lees död.
Ja.
Så det är ju intressant.
Jag har ju då sett en annan film, också den från 1980, som heter Fist of Fear, Touch of Death.
Mm.
Som är någon slags pseudodokumentär blandat med lite fiktiva inslag också. Eller ja, det är fiktion hela skiten ju såklart. Men den utspelar sig på ett sportevent, The World Karate Championships. Det här med karate och kung fu i den här filmen är typ samma sak.
Mm.
Ibland säger de kung fu, ibland säger de karate. Mm. Mest säger de karate.
Ja, gör de det?
Ja. Och det är en kille som heter Adolf Cesar, som är någon slags sportreporter. Så han liksom är reporter, han pratar in i kameran med mikrofon.
Alltså Adolf Cesar?
Han heter Adolf Cesar.
Okay. Mm. Han var någon... Ska det vara en und person eller?
Nej, han är liksom en sportreporter. Tänk att detta är dokumentärt. Han är rätt så känd. Han, är...
han bara så får förnamnet från en väldigt, väldigt känd...
Nej, han heter så på riktigt.
Alltså han heter sig på riktigt.
Ja, det är sig själv. Det är perfekt. Han är sig själv.
Jag också... trodde det var en karaktär.
Nej, det är inte det. Han är, alltså, han är även med i filmer som Dawn of the Dead till exempel. Purpurfärgen är med.
Awesome.
Ja, det är sjukt. Ja. Han då intervjuar någon annan kampsportare utanför arenan då. Och den här kampsportaren hävdar att Bruce Lee blev mördad av The Touch of Death.
Mm.
Och då menar de på att i den här tävlingen nu som ska gå av stapeln så ska man utse Bruce Lees efterträdare.
Mm.
Alltså, det är bara så. De bara säger det. Vadå yeah. efterträdare? Som ska då bli lika... han ska bli nästa Bruce Lee. Och själva den här tävlingen, det ser ut som en... Jag vet inte om jag ska föreställa Madison Square Garden eller så, men det är liksom en boxningsring eller en oktagon nästan. Eller en wrestlingring eller någonting.
Mm. Mm.
Så är det lite, man får säga lite korta klipp på olika fighter. Och mycket så folk som krossar stenblock och sånt.
Mm.
Det är också en sekvens där en sliter ut ögonen på sin motståndare och kastar ut dem i publiken.
Oj.
Ja. Det är riktigt bejt gjort alltså. Det är så roliga ljudeffekter han gör det också.
Men ja.
Kommentatorn nämner det som en grej. Att det var liksom en stor händelse.
Alltså det hade man ju velat se hur de har gjort faktiskt.
Ja, det är väldigt långt ifrån. Tänk dig att det är som en sportsändning. En ganska vid bild.
Ja.
Så det känns så dokumentärt liksom.
Ja, okej. Okay, så du får egentligen inte se det utan det berättas Nej. Mer att vad det är som händer än att snarare att man ser...
Ja, man får se när han gör det, men det är gjort lite grann som om det är under en boxningsmatch liksom. Så det är en vid bild, ingen närbild och så. Men sen helt plötsligt så bara klipper man till Fred Williamson.
Oj, det är ett stort namn.
Ja, han är med. Mm. Han spelar sig själv också. Och han är på ett hotellrum med en tjej och han är försenad. Han skulle bli väckt klockan 10, eller klockan 8, men de väcker honom 10 så är han förbannad. Och sen så är det ganska lång sekvens där han ska ta en taxi. Och så får han sen skjuts av Adolf dit.
Yeah.
Och så blir han intervjuad om Bruce Lee. Yeah. Visst om han har någonting med honom att göra.
Yeah.
Och sen är det liksom, använder de sig av klipp från Bruce Lees tidiga filmer när han var barn och när han var tonåring. Han gjorde en del filmer i Kina, svartvita, liksom icke-kungfu-filmer.
Mm.
Och då har man gjort dem som att de är flashbacks till Bruce Lees barndom.
Mm.
Så man har bytt ut dialogen till något helt annat. Så att hans brorsa kommer hem och heter Jack Lee.
Yeah.
Och så pratar de om, oh, nu ska jag gå och träna karate igen. Men mamma har ju sagt att du inte får träna. Nej, men jag vill träna för jag vill bli bra. Alltså det är den nivån är det på dialogen.
Jack! Oh Jack, you look great. Ma! Ma! Guess who's back? I missed you. So much has happened since you left. Karate classes are incredible.
Yes.
But the folks, they don't want me to be a black belt.
Calm down. There'll be plenty of time to talk about it. First let me say hello to mom.
Alltså det är jättekonstigt.
Yeah.
Sen klipper man till någon sekvens någon boxare som... Vad heter han? Han heter... skitsamma. Det är ju Ron Van Cleef. Att han tränar och räddar någon tjej från att bli rånad i parken. Så det är som dokumentärt men ändå inte. Sen en annan liknande scen lite längre fram i filmen där en snubbe har klätt ut sig till Kato. Fast han är vit och med mustasch. Och redan en annan tjej från att bli typ våldtagen eller rånad eller någonting.
Ja, det är tosigt.
Ja, det är det sjukaste.
Ja.
Och man har också med bilder från hans begravning lite grann och lite sånt.
Ja, men alltså många av de här filmerna har ju ändå väldigt intressanta element.
Ja, men den här filmen är verkligen så här dåligt kan man liksom inte göra det, inte ens om man försöker. Nej. Där är liksom så här, nu ska vi se ett klipp från Bruce Lees nyaste film. Och sen är det bara ett en sekund han skriker, slut. Tack så mycket. Nu går vi vidare i programmet. Ruth did that film and he did it well. He was a natural talent with a tremendous charisma that movie cameras were able to capture. Here he is in a scene from that film. After that role, he was, as the producer promised, given a screen test for American television. Så det är blandning av fiktion och verklighet, alltså, och dokumentär. Ja, det är jättekonstigt. Yeah. Jättekonstigt.
Ja, men alltså Clones of Bruce Lee. Alltså jag tycker faktiskt att det är en sevärd film.
Ja, men den
alltså,
låter ju ball i alla fall.
Ja, den är ball. För det finns flera i det här sista uppdraget de gör, de här två då.
Mm.
Där ska de ju då möta den här onda forskaren.
Mm.
Eller de ska liksom stoppa honom. Och då har han ju tagit fram... Alltså han har skapat någon slags bronsmänniskor. Alltså de är liksom gjorda av brons.
Wow.
Men det är lite så här, det är lite flummigt för att ibland så, ja men han, när han berättar om det så säger han att ja men de är gjorda av brons. Och det är också en konstig grej, varför brons just liksom?
Ja, det
men det kanske har något med färgen på dem att göra liksom.
Man har målat dem i någon slags kroppsfärg.
Ja, i bronsaktigt.
Ja, det är kul. Liksom.
Men senare refereras de som steel men.
Ja.
Vilket ju är märkligt att de bara släpper det här med brons mitt i och sen så börjar de kalla dem för steelmen istället.
Det är inkonsistent.
Men det är ju ganska kul när de här Bruce Lee-klonerna måste slåss mot då, män gjorda av brons eller stål eller vad det
nu är. Det låter ganska spektakulärt.
Som liksom lagt på sådana ljudeffekter när de slår dem så. Alltså så.
Här är också en, i den här filmen jag nämnde, jag måste ju nämna det också, att de nämnde också att Bruce Lees typ great-grandfather var en väldigt stor samurai.
Okej, okay, samurai.
Alla med Japan och Kina verkar vara samma för de som har gjort den här filmen.
Yeah,
så då använder man klipp från någon gammal samurai-film. Så man får flashbacks till det.
Yeah,
när han slåss lite.
Ja, det är märkligt alltså.
Och sen så det är också något sånt, den här kampsporten man intervjuade i början. Det är någon scen där de har klippt ihop gamla bilder på Bruce Lee med bilder på honom som han har gjort svartvita. Mm. Att de har någon slags dialog där han säger sånt. Oh, kan du visa den där tekniken för mig? Ja, oh vad bra du visar den. Så får man inte säga det. Alltså det är helt galet. Hey, while we're here, come on, show me that new maneuver you've been working on. Occasionally though, you would show me one of the maneuvers he was working on. Watch closely, Aaron. It's a very fast and deadly maneuver. That is a pretty sharp maneuver. It's something I've been working on for a while, my friend. Is it related to the touch of death principle you recently rediscovered? A variation of it. How so? Psychological. Get it? Very much. What are you smiling at, Aaron? Men i alla fall, det finns väl ingen som riktigt kan veta hur många Bruce Boytation-filmer som gjordes. Nej.
Det är lite så svårt var man drar gränserna och...
Ja, det är det ju, för det finns ju både och.
Det finns ju dokumentärer om Bruce Lee.
Ja, och det
som
finns,
är legit.
Ja, som den Golden Harvest gjorde. Som kom rätt nära efter hans död. Mm. Den kan man också lugnt säga att den exploaterar hans död. Där man visar från begravningen och så. Det är väldigt övergränser.
Men det, absolut, men det är ändå ett gränsfall skulle jag säga.
Ja, jo.
Det alltså, är det Bruce Boytation eller... Ja, jo, jag kan ju tycka det, absolut.
Just den scenen. Hade inte det varit med så hade det ju bara varit en dokumentär om hans karriär. Som ändå var ganska liksom, legit som sagt. Men det finns ju andra dokumentärer där man har tagit sig större friheter såklart.
Mm. Men i alla fall, något som gör att du kan veta om det här är en Bruce Boytation-film eller inte, det är ifall något av detta förekommer i filmen.
Ja, det är sånt test, som ett Bechdel-test fast med Bruce Boytation. Spännande.
Ja, men vi har några punkter här i alla fall. Så vi har då den här gula träningsoverallen som ju är känd från filmen Game of Death.
Liksom. Precis.
Vi har om skådespelaren gör en så kallad nose flick. Precis.
Nu gjorde jag det här, det syns inte så bra på radio va? Men,
nej. Men det är ju då att man ofta med tummen liksom snäpper till näsan. Ja,
stryker
lite snabbt så att näsan... Alltså, vad ska man säga? En halvvägs till någon slags snytning, du vet. Men
precis.
Ja, något i den stället. Ja. att man på något sätt uppmärksammar blod från, alltså om man har fått ett sår någonstans, att man, om man till exempel har börjat blöda någonstans från, vi säger från näsan, var ju ovanligt att Bruce Lee blödde från,
man kan skurit sig på bröstet,
då tar man ett finger, gärna kanske långfingret, smeker lite och för upp det här till, smakar på det kanske, tittar på det lite grann, så man noterar att man blöder.
Gärna skrika efteråt kanske, att man samlar kraft, får kraft av det, blir galen av det liksom.
Vi har också rörelsemönstret, för att det var ju något som Bruce Lee inkorporerade från boxningen och framförallt från Muhammad Ali, för att den största boxaren på den här perioden när Bruce Lee liksom utvecklade Jeet Kune Do, det var ju Bruce, eller det var ju Muhammad Ali, och han rör sig ju lite, alltså han dansar ju väldigt mycket, han rör sig väldigt mycket för att vara en tungviktare, så att det här danslika rörelsemönstret är också något som förekommer. Ja, och sen så kommer man till lite mer generella saker, men vita t-shirts var också något som han använde väldigt mycket.
Ja, okay.
Eller det här att man tar in karaktärer från andra Bruce Lee-filmer är också en punkt. Och ljud. Han försökte ju imitera djur ofta. Vilket jag kanske inte har kopplat det som. Men de här typiska... Exakt. Ja. Det är ju någon slags djurliknande ljud.
Det är nog det jag gillar minst med Bruce Lee, de där ljuden. Jag tycker inte de är speciellt häftiga.
Nej.
Och så gör han ibland en min också samtidigt, som om han lider. Nu är jag minen. Syns inte så mycket i radio.
Sen har vi en punkt. Arkivmaterial. Alltså, det förekommer det, då vet du att det är en Bruce Exploitation-film.
Ja, det är nästan, det är verkligen en viktig ingrediens.
Eller bilder från hans begravning.
Ja.
Om det marknadsförs att Bruce Lee är med i filmen, så är det också en Bruce Exploitation.
Ja, precis.
Stora solbriller är en punkt. Hårstilen, alltså frisyren, är en annan punkt. Olika personer från casten i Enter the Dragon.
Som Bolo Young till exempel.
Precis.
Ja.
Och då att det är stulen musik. Där har vi några kännetecken på att det är en Bruce Exploitation-film.
Ja, precis. Ja, det är en väldigt speciell subgenre, om man ska kalla det för. Just så här behovet av mer Bruce Lee. Vi fick inte så mycket, så vi vill ha mer. Se vad som kan hända i framtiden med AI:s hjälp.
Ja, precis.
Och deepfakes och allt möjligt.
Där har man inte sett så mycket.
Nej, det har man
av
faktiskt
inte. Bruce Lee.
Nej, det har vi inte. Inte än.
Men vi har ju sett mycket, mycket annat. Det cirkulerar just nu ett klipp på Will Smith när han äter pasta. Har du sett det?
Ja, men det är väl en gammalt klipp, gammalt AI-klipp.
Ja, det är ett gammalt, alltså det är från AI:s barndom, kan man
väl. Nej, barndom, det är 2022.
Typ. Nej, men när AI populariserades, det var väl kring 2022 någon gång.
Ja.
Så kom ju det klippet. Men nu har det kommit en upphottad variant på det, som ser mycket, mycket, mycket bättre ut. Och jag vet faktiskt inte om det är AI eller om det är Will Smith som har gjort någonting själv.
Ja.
För att men det här klippet spreds ju jättemycket när han käkar pasta.
Ja, han kanske har gjort det själv. Han har ju kanske inte så jättemycket jobbiga bjudande just nu med tanke på skandalen på Oscarsgalan.
Nej, jag vet faktiskt inte hur det går. Hans karriär står sig.
Nej, den går nog säkert bra. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Men han klarar sig nog. Han klarar sig nog. Men ska vi gå vidare till vår huvudfilm, som egentligen kanske på många sätt är den ultimata Bruce Exploitation-filmen. Och det är ju då filmen Game of Death, som han då som sagt aldrig fullbordade, men som han då valde att fullborda flera år efter hans död. Den släpptes inte förrän 1978, så 6 år efter man pausade inspelningen och 5 år efter hans död.
Precis, och det var ju dels på grund av att ja, det fanns inte så mycket material att jobba med. Men även på grund av, till viss del, respekt för Bruce Lee. Att man valde att inte släppa den förrän långt senare. När man kände att det här är för värdefullt, det här materialet vi sitter på. Vi måste göra någonting.
Och det är ju faktiskt en film som är bland det mest ikoniska. I och med att det är i den här filmen han har den här klassiska gula One Piece jumpsuiten på sig. Det är kanske den mest kända bilden av Bruce Lee. Liksom.
Det är det ju verkligen. Alltså den förknippar man ju väldigt mycket med Bruce Lee. Och jag, innan jag satte mig in i det här så trodde jag ändå att det var något som skulle förekomma lite mer i hans filmer.
Ja men precis.
Alltså jag blandade nog ihop det lite mer. Jag tänkte mig nog att han hade den på sig i Enter the Dragon. Vilket ju vore det mest normala.
Ja, eftersom det är den mest kända filmen.
Yeah.
Ja. I Enter the Dragon är kanske det mest ikoniska, den här spegelsalen där han har de här rivmärkena på sig.
Absolut, så är det ju. Ja. Så är det ju.
Men den här filmen då, den gjordes ju om, eller man spelade in en jävla massa mer material. Med stand-ins, två stand-ins faktiskt. Yeah. Kim Tae-yong och Yuen Biao. Och den ena var stuntman till den andra och så vidare. Liksom. Men man anlitade då Robert Klaus som hade regisserat Enter the Dragon. Så han fick komma tillbaks och regissera det här nya materialet. För det var Bruce Lee som regisserade från början på Game of Death liksom. Så man spelade in en helt ny inledning på filmen. Eller inledning, alltså. Det var ju bara, i den här filmen är det ju bara en kvarts material med den riktiga Bruce Lee, om ens det, i slutet.
Mm.
Så han är bara med i slutet. Resten av filmen är ju den här stand-insen. Och det är en helt annan story än som var meningen från början. Det här med filosofi och så framgår ju inte överhuvudtaget.
Nej, precis. Alltså, storyn... inte helt tydlig skulle jag inte säga.
Nej, alltså man får ändå en rätt så skön känsla i början när man ser förtexterna. För det är för det första musik av John Barry som har gjort många James Bond-film.
Ja, verkligen. Och jag skulle nog säga att musiken är ju det mest kvalitativa med den här filmen.
Ja, förutom kanske de sista 10 minuterna.
Ja, precis.
precis.
Och men då... musiken håller ju alltså högklass. Jag tycker det är riktigt bra filmmusik.
Ja.
Dock kan jag tycka att den inte riktigt passar
nej,
i alltså, temat.
Nej.
För det är ju så mycket James Bond över det.
Ja, och introt, alltså, det är ju en sån James Bond-sekvens också som ser lite casino. Det är något blackjack-bord som står i Game of Death. Att man liksom väljer att ha det i någon slags casino-kontext.
Ja, precis.
Plus att man får se skådisarnas porträtt. Så det är lite så som en såpa också, som en tv-serie. Liksom. Ja.
Och något som är intressant är ju att man tillfrågade... Man vill ju återupprepa succén med Enter the Dragon, såklart. Ja. Så då tillfrågade man ju så många som möjligt som hade varit med där. Så att det blir ju samma regissör, till exempel.
Ja.
Jag tror också det är samma manusförfattare.
Mm.
Men även många skådespelare blev ju tillfrågade.
Yeah.
Så Chuck Norris till exempel blev ju tillfrågad, men han hade ju kommit ganska långt i sin egen karriär då vid det laget, så han ville ju absolut inte göra det. Det var dock inget som hindrade dem från att ta in material från inte Fist of Fury,
utan Way of the Dragon.
Way of the Dragon.
Ja, den inleds ju med inspelningen av Way of the Dragon.
Yeah.
För det är ju väldigt konstigt detta. För att huvudpersonen heter ju Billy Low.
Ja. Yeah.
Och han spelas ju av den här Bruce Lee lookaliken.
Mm.
Men i filmen är han då en filmstjärna. Och då gör han Bruce Lee-filmerna då, eller?
Mm.
Jag fattar inte det. För filmen börjar med inspelningen av Way of the Dragon, den här fighten med Chuck. Och sen bryter man och så är det behind the scenes-material.
Mm. Och där kommer vi kanske till filmens mest spektakulära specialeffekt.
Ja, det är ett par stycken här. Och detta trodde jag faktiskt inte var den här filmen. Jag har ju sett den här filmen för länge sedan. Men jag trodde faktiskt att detta var i Game of Death 2 om man hade detta, för detta är så jävla dåligt. Mm. För det första ska han gå in i sin loge. Då har man valt att med någon slags specialeffekt, för att man klipper ut närbilder på den riktiga Bruce Lee och de klaffar ju så dåligt.
Mm.
Men där har ju stand-in-gubben har ju en handduk över axlarna. Mm. Och så när man klipper in på närbild på Bruce Lee så har man liksom alltså superimposat en handduk runt den riktiga Bruce Lees ansikte.
Mm.
Och det ser helt sjukt ut.
Ja.
Det är så onödigt också att lägga så mycket kraft på detta som ser så dåligt ut.
Ja.
Men sen så kommer,
sen kommer det, alltså det här är fascinerande tycker jag.
Ja.
För det kommer i alla fall en scen in i det här i logen då.
Ja.
Bruce Lee sitter ner och tittar in i spegeln och ja, det kommer då in en man
ja,
som vad är det han vill egentligen?
Jag vet inte. Oklart.
Ja, men han är ond i alla fall. Ja, så, ja, så mycket kan vi säga. Han vill då utpressa Bruce Lee.
Ja, han tillhör något syndikat av något slag.
Ja. Och i den här dialogscenen, man kan säga också att han har ett vapen ju. Han har ju en slags käpp
ja,
med en liten kniv ja, i liksom i spetsen där. Och i alla fall, när han då har en dialog med Bruce Lee så klipper man som vanligt till närbild på honom. Och sen när man då ska klippa över till Bruce Lee så filmar man ju då in i spegeln. Och då har man alltså superimposat en stillbild på Bruce Lees ansikte.
Ja, jag tror till och med att det är så att man har satt en pappersbild på spegeln.
Det är
så. Tejpat fast den. Mm. För det ser så jävla tvådimensionellt ut och sitter han där så det täcker hans ansikte liksom.
Ja.
Ja, det är riktigt, riktigt sjukt alltså.
Och där är det ju verkligen så att han rör ju lite på huvudet men det, liksom, ansiktet följer ju inte med.
Nej.
Det är remarkabelt dåligt.
Ja, och det är ju väldigt märkligt att säga en sån här film med en huvudperson som inte pratar typ.
Ja.
För att man kan inte använda hans röst. Och man får aldrig se honom heller nästan. Alltid filmat över huvudpersonens axel. Eller att han är så skuggor. Mm. Han har solbriller på sig hela tiden. Förutom i de här scenerna när man använder en riktig Bruce Lee. Mm. Där kan man ju ta ibland klippa in på närbild från Colosseum i Rom. Liksom, från Way of the Dragon. Fast de är inomhus typ. Mm. Alltså det är... Men någon som kallar det här för cinematisk nekromantik.
Mm.
Att man liksom söker återuppliva någon död person på det här sättet. Och det är också väldigt märkligt att man liksom hela tiden får följa skurkarna. Det känns som att de är mer i huvudpersonen. De här gubbarna som sitter och pratar om vad det är de ska göra.
Mm.
Så det är liksom en väldigt seg film.
Mm.
Men välgjorda utomhusbilder i Hongkong och sånt, det är ju liksom snyggt så. Liksom. Sen är det en jävligt creepy scen också. Där han, Billy Law då, ska spela in en ny scen i en ny film.
Mm.
Och då är det ju då Fist of Fury. De spelar in också. Alltså jag fattar inte hur de har tänkt här.
Nej, det går inte ihop.
Det går
verkligen inte ihop.
Och där
men de spelar ju in slutscenen.
Ja, och i slutscenen på Fist of Fury är det ju att han springer mot soldaterna. Och de skjuter honom och så fryser man ju bilden. Liksom.
Ja.
Det är lite Butcher's Sound Dance.
Ja, precis.
Men i den här filmen då som de ska spela in i Game of Death då är det ju någon skurk då som byter ut skotten i pistolen mot riktiga skott.
Mm.
Så han då blir skjuten i huvudet.
Mm.
Men han överlever.
Han överlever, ja.
Och måste då plastikoperera sig.
Ja.
Och här har man nog kunnat byta skådis helt ju.
Ja,
här har man kunnat ursäkta det med att okej, nu har vi nytt utseende.
Ja.
Men det gör man inte.
Nej.
Man fortsätter ändå på det här sjuka temat.
Men har du tänkt på det, den här kopplingen att man då spelar in den här scenen med alltså Bruce Lees sons öde?
Ja, ja, verkligen. Det går ju inte att inte koppla det så. Nej. Och det är ju väldigt creepy.
Mm. Mm.
Det är ju verkligen en märkligt sammanträffande. Att han, Brandon Lee, under inspelningen av filmen The Crow blev ju också skjuten av... Det var ju inte riktigt på det här sättet det gick till. Men
det var det ju inte.
Det var ju ett fragment av en kula som var kvar som träffade honom väldigt olyckligt så han avled.
Mm.
20 år efter sin pappas död också. Mm. Så det är ju väldigt intressant att det har blivit så.
Finns också ett avsnitt om den filmen.
Ja, det har vi gjort.
Man kan gå tillbaka och lyssna på om man känner för det.
Precis. Jag tror det heter The Crow, Gothic och Tragik.
Ja.
Tror jag vi kallar det för.
Ja, det var fint.
Ja. Nej, men där blir det ju då att han plastikopereras, Billy Law, och beslutar sig då för att bekämpa skurkarna så ska han då fejka sin död.
Mm.
Och där kommer ju då en smaklös scen där man då tar riktiga klipp från den här begravningen då som Golden Harvest filmade då. Så där får man verkligen se bilder på den riktiga Bruce Lee avliden. Det är alltså det är ändå magstarkt alltså. Mm.
Ja, det är det. Det är det verkligen.
Det är bortom allt egentligen när det gäller smaklöshet. Och sen är det ju ytterligare en scen som spär på detta då när skurkarna öppnar hans grav också. Mm. Och då har man ju gjort någon docka som ska se ut som den döde Bruce Lee. Men då petar de ju på det och så får vi säga att det är en docka liksom. Men ändå att man verkligen har gjort det liksom. Det är... Men vår huvudperson, istället för att byta utseende så skaffar han bara lösskägg istället. det är liksom... Ja.
Ja.
Och apropå det här du sa om reglerna för Bruce Ploitation att ha med skådespelare från hans tidiga filmer, så är ju skådespelaren Bob Wall är ju med.
Mm, det är han ju.
Och han går någon form av kung fu-match som han vinner.
Just det.
Och sen går han in och ska duscha och då blir han attackerad av Bruce Lee då. Av Billy Law. Och här är det här man klipper till Colosseum och jag för mig inklipsbilder på Colosseum i närbilderna. Men det är... Ja, det klaffar ju inte överhuvudtaget liksom.
Nej, precis. Ja, och sen så kommer ju en scen där det finns några utklädda bad guys, motorcykelsnubbar.
Ja, lite, här får jag ju tydliga kopplingar till Tarantinos Kill Bill ju.
Verkligen.
Så det är ju verkligen, ja, naturligtvis den gula dräkten, naturligtvis. Mm. Men också att de har hjälmar på sig, precis som...
Men är det en som har en grön dräkt?
Ja, de har lite olika färger, men det blir den gula dräkten som då kommer att användas av vår huvudperson.
Ja, precis. För när Bruce Lee då lyckas liksom... Ja,
Bruce Lee är det ju inte,
men... Nej, men när han då slår ner dem så tar han och klär ut sig till den ena av dem.
Ja, och den här motorcykelfighten, de är ett lager och kör omkring, mycket slow motion och sånt, den är väl ändå hyfsad skulle jag säga. Mm. Men det påverkar som sagt minst sagt filmens kvalitet, det här att man får följa bad guysen mycket mer än huvudpersonen. Att man får följa deras, några gubbar sitter och pratar liksom.
Ja, men i alla fall så klarar han ut sig då till den ena motorcykelkillen. Och då har han ju fått sin gula dräkt.
Yeah.
Och det är ju helt perfekt, för då kan man ju bara fortsätta filmen med det materialet som Bruce Lee spelade in i den här gula dräkten.
Ja, precis. Och då går han till, i den här filmen, någon slags restaurang ska det föreställa, tror jag.
Mm.
Men i originalet så skulle det vara någon slags koreansk pagoda, som är någon slags torn med flera våningar liksom.
Ett tempel.
Ett tempel där han då skulle möta olika fighters på varje våning.
Ja, och det var ju en sån, att det var ett heligt tempel, så alla vapen var förbjudna där inne i det just templet. Det. Men däremot finns det en vakt på varje våning som är mästare i någon form av kampsport.
De har ju vapen i sig, de har ju nunchakas och sånt.
Det har de, ja. Nej, men det kan få vara ju specifikt skjutvapen.
Ja, det kan
då,
det som inte. Men den storylinen där med en vakt på varje våning, det är ju verkligen modell 1A för samtliga fightingspel som någonsin har gjorts, typ.
Verkligen, verkligen.
Så, både Enter the Dragon och Game of Death är ju liksom alla fightingspels moder, så att säga.
Och just det här med att man går upp en våning. Alltså man klarar av en våning, sen går man upp en annan våning. Alla liksom tv-spel och sånt bygger ju på det på något sätt.
Det hade blivit en rätt tråkig
även,
film.
Även film, till exempel, så finns det ju The Raid som också har använt det temat.
Ja, fast det var inte vapenförbjudna i den.
Det var det inte.
Nej. Men det hade nog blivit rätt tråkig film att bara haft det där pagoda-scenen, att han gick upp på våningar hela tiden.
ja, verkligen.
Men i
verkligen.
Den här filmen då, Game of Death 1978, så kommer han ju in, han går upp från trappa, och när han kommer upp för trappan då klipper man till en vinkel uppifrån, och då är det ju den riktiga Bruce Lee. Äntligen, så att säga. Och det känns ju jävla konstigt liksom. Att se honom äntligen, så att säga. Nu behöver man inte dölja hans ansikte längre, nu är det den riktiga. Och vi vet att han har varit död i flera år nu när vi får se detta. Om vi nu sätter oss in i att vi satt oss i biografen 1978 och skulle se den här filmen liksom. Mm. Det känns lite creepy på något sätt. Mm. Och han har ju som sagt den här ikoniska gula dräkten på sig. Och var den kommer ifrån är lite oklart också. Jag har hört lite olika grejer om vad som inspirerat den. Bland annat en skiddräkt han har haft som han fick av Roman Polanski.
Ja, ja.
Mm. Till exempel. Det var en grej.
Ja, Polanski var ju faktiskt också en student till honom.
Ja, och Sharon Tate också, tror jag. Mm. För det hintas ju om det i Once Upon a Time in Hollywood, Tarantinos film. Som har fått mycket skit för på grund av sitt porträtt av Bruce Lee. Men det är ju en kort sekvens där han faktiskt tränar med Sharon Tate i trädgården.
En kort klipp,
de bugar mot varandra och så liksom.
Jo, just det. Det kommer jag ihåg. Mm. Men hur som helst så var ju Polanski, den riktiga Polanski var ju i alla fall en student till honom då. Vilket man kanske inte tänker sig.
Nej, alltså det
passar mer in att James Coburn och
McQueen
var det. Men,
onekligen.
För det var också något de kunde använda sig av i sina filmer.
Ja, precis. Men den första fighten är ju mot någon sån nunchuck-kille, va?
Precis. Han ska ju då vara mästare i eskrima, heter det.
Ja.
Heter den sporten då. Filippinsk kampsport. Och,
han har två pinnar, ja, först.
Först har han två pinnar, ja. Och det är väl det som är eskrimat.
Han har två röda pinnar. Och Bruce Lee har en grön bambustav. Har jag för mig?
Inte i Game of Death, tror jag.
Nej, det har han kanske inte. Jag blandar
utan
ihop
där
det.
Är det bara nunchakus, tror jag.
Just det,
så men, det. Men i det materialet som Bruce Lee spelade in så har han två röda pinnar och Bruce Lee har en grön bambupinne.
Just det. Ja, vi kan ta det sen, men precis, de fightas där med nunchakus. Så det blir en nunchaku-fight igen.
Det blir en nunchaku-fight och... jag tycker de här nunchakusen ser rätt plastiga ut av någon anledning.
Ja, de är gula för de matchar hans dräkt.
Ja, precis.
Det känns så där, tycker jag.
Och det är också ett liksom gummibetäckt snöre som håller ihop de här två pinnarna. Vilket ju också gör att det ser ut lite som en leksak.
Ja, och de bytte ju ut dem naturligtvis mot plast när det var träffar och så. Ju. Mm. Så att det kanske har skiner igenom lite grann i klippningen att det inte är riktiga grejer hela tiden. Liksom. Mm.
Ja, men jag tycker i alla fall just de ser lite B ut här.
Ja.
Dan Inosanto hette han i alla fall.
Ja, ja.
Som spelade eskrima-mästaren.
Precis. Och nästa våning då ska möta Ji Han Ye.
Mm.
Som då är mästare på Hapkido.
Just det.
Som är någon, vad har vi på Hapkido?
Alltså det påminner ju om vad heter det som Steven Seagal håller på med?
Aikido. Lite judo också kanske i det hela, eller?
Ja, precis. Ja, men det är det ju. Det är ju någon form av koreansk judo, skulle jag väl säga. Men att man även har sparkar och slag. Det är väl kanske det som skiljer dem mot judo.
Ja.
Att det är tillåtet med sparkar och slag.
Ja, precis. Och han har någon slags gi på sig, fast med gulddetaljer.
Ja, ja.
Så det är lite fint.
Ja, det är.
Men Bruce Lee dödar honom också. Mm. Med hjälp av en backbreaker. Kläcker ryggen på honom.
Ja, wrestling move kan man säga.
Det är ju ett problem naturligtvis i Bruce Lees filmer att han är så overpower. Liksom, att han, det är ju aldrig någon riktig fara på färde. Möjligtvis på nästa våning där han får möta sista bossen kan man säga. Mm. Och det är då en jättestor gubbe som spelas av basketstjärnan Kareem Abdul-Jabbar.
Mm. Som också var en student på riktigt till Bruce Lee.
Ja, men de pluggar väl mer. Alltså, kanske var en student i kampsport, men de pluggar även ihop, tror jag. När Bruce Lee pluggar filosofi, jag tror de gick i parallellklasser. Något sånt.
Jaha.
Att de pluggar samtidigt. Ja, jag har fattat det som det.
Yeah.
Ja. Men det är mycket, jag tycker ändå Kareem är ju inte den bästa martial artisten.
Nej.
Men jag tycker ändå lite coolt på något sätt att han är så jävla lång och han är så jävla liten.
Ja, det ser märkligt ut alltså. Ja. Är han dubbelt så lång?
Eller? Ja, men typ. Mycket vida mastershots också. Alltså det är ändå väl koreograferat liksom. Mm.
Och han har ju rätt så roliga moves ändå. Kareem.
Ja.
Han gör till exempel något bara med händerna.
Alltså. Ja, ja. Han har solbrillor på sig också hela tiden. Och shorts.
Ja,
det är lite oväntat klädsel liksom.
Ja, precis. Ja, ja, men Bruce Lee klarar av honom också till slut.
Ja, han stryper väl honom.
Mm.
Ja, och sen går han upp då på den sista våningen och där är ju då den här maffiabossen då han ska döda. Men han har redan dött, va? Han har redan skurit upp sina handleder.
Precis.
Men då går han ju fram till honom. Och detta, nu är det stand-in igen. Nu är det inte Bruce Lee längre. Nej. Detta är ju nyinspelat. Och då går han fram till den här bossen som sitter död vid sitt skrivbord. Och då är det bara en docka.
Mm.
Av någon anledning.
Sen går han upp en våning till.
Mm-hmm.
Och då kommer vi till själva den allra sista slutposten.
Ja, så är det. Just det, just det.
Och då försöker ju han fly. Bossen försöker fly, men han ut genom taket då, men han liksom trillar istället, ja. Och trillar ner på gatan och så tar polisen honom där.
Ja. Ja, det är, och sen slutar det, va?
Sen slutar det, ja.
Mm. Och den alltså, det är alltid något speciellt med sånt här ju. Jag vet inte hur ofta man har sett såna här typer av filmer, ofärdiga filmer. Det finns ju någon också med River Phoenix, va, som kom rätt långt efter hans död, Dark någonting.
Det
finns någon film.
Ringer ingen klocka hos mig riktigt.
Men en annan film man tänker på, som vi pratade om precis, det var ju The Crow. Mm. Men där hade man ju spelat in nästan hela filmen när han dog ju. Där är bara någon sekvens där man använder body double.
Mm.
Och någon sekvens där man till och med har lite CGI, tror jag.
Mm.
Men det märks ju typ inte.
Nej, alltså det är ju en film som funkar.
Ja, ja, verkligen.
Alltså,
ja,
ja. Det gör det ju. Den här funkar dock inte.
Nej, men den blev en stor succé. Den spelade in över 50 miljoner dollar, tror jag. Så att, ja, eller om man kollar på dagens valuta så är det 230 miljoner dollar, står det på Wikipedia. Så att det är ju en jävla succé alltså, för detta.
Ja, verkligen. Det var mycket pengar in till Golden Harvest.
Ja, det var det. Ja, det är väldigt speciellt att se det här, liksom, och det här liksom, att hur man hela tiden måste göra nödlösningar och skjuta runt Bruce Lee, så att säga, för att inte visa honom. Och det, när vi har gjort filmer lite grann sådär förr i tiden, då hände det ju ibland att man inte hade material, att fan, har ni närbild på den handen? Eller liksom när jag undervisar mina elever, har ni närbild på ansiktet där? Nej, det har vi inte. Nej, då måste vi ta den här bilden. Ja. Men detta är något helt annat ju. Ja. Det här är ju en huvudperson som man inte har bilder på. Ja. Där man liksom får undvika grejer hela tiden liksom.
Ja, ja. Men det var väl så när den här filmen släpptes då till slut, efter många år efter hans död, så ville ju alla se, alltså, för det var ju omtalat att det var ändå liksom sista tredjedelen var med Bruce Lee. Så det var ju det alla satt och väntade på och ville se, och det var ju det som var det feta i den här filmen.
Ja, verkligen.
Det här andra var ju bara trams egentligen.
Ja, verkligen.
Och det var väl så det uppfattades även då, skulle jag säga.
Det tror jag nog, ja. Och man spekulerar i hur skulle den här filmen ha blivit om man hade fått leva. Och det kan man ju inte riktigt svara på, i och med att det fanns liksom bara handskrivna anteckningar. Vilket är väldigt konstigt att man börjar spela in en film utan ett komplett manus. Mm. Jag fattar inte det riktigt.
Nej, precis. Men det som gjordes var ju att man har ju klippt om den.
Ja, alltså grejen är att råmaterialet, man spelar kanske in, vad jag förstår det, som ungefär 120 minuter.
Material. Ja, precis. Ja.
Ja. Men det var ju bara fighting-scener i det här tornet liksom. Mm. Ingen story så. Men det materialet, mycket av det var väl förlorat eller försvunnet ganska länge, och man hittade det sen i slutet av 90-talet, tror jag.
Jaha, var det så?
Och, okay. Ja, jag fattade som det. Och man gav ut lite olika versioner. Man försökte klippa ihop det och försöka återskapa någon form av äkta Game of Death då.
Ja.
Och någon gjordes, tror jag, i Japan faktiskt 98. Men sen har vi sett lite olika versioner. Du har sett någon version som heter Game of Death Redux.
Precis, Game of Death Redux har jag sett.
Och det är din Criterion box, ska vi säga.
Precis, den ingår där. Och den är cirka 30 minuter, där man då har klippt ihop själva pagoda-scenen. Eller
templet, ja.
Pagoda, alltså allt som har med det att göra.
Ja.
Så att, och där skiljer det sig lite, för han har med sig två kompisar.
Precis, den ena spelas av James Tien, som vi känner igen från The Big Boss.
Mm. Och de är förvisso rätt värdelösa. De är bara dåliga. Men,
ja.
Och han har på sig den här gula dräkten också, men det förklaras ju inte varför han har den.
Nej.
Det är bara något han har på sig.
Ja, nej, jag vet inte vad tanken var där egentligen. Det har vi väl, kan vi bara spekulera i egentligen.
Och gula skor som ser, jag vet inte om du har märkt till hans skor.
Ja.
Men det ser ut som att det är gula gympaskor av den här Adidas Samba-modellen, du vet, som känns som en sån här inomhussko, kanske framtagen för handboll eller någonting sånt, skulle jag tippa.
Ja, jag vet inte vilket märke det är på dem. Så som Asics, men det är nog inte, va? Nej.
Jag vet inte, men det ser i alla fall ut som att man har tagit sån här svart eltejp och klistrat på tre streck så att det ser ut som de här Adidas. Jag tycker det ser ut som det, för att det ser inte ut som riktiga Adidas-skor, men de har de här tre strecken.
Jaha.
Men det ser lite bet ut. Alltså, men du har inte märkt det.
Nej, Vans gav för övrigt ut Bruce Lee-skor här förleden. Jag köpte tyvärr aldrig dem.
Var
gudavsvarta då, fast Vans.
Ja.
Och så stod det Be Like Water på fast man såg inte, det stod med alltså inristat liksom i vitt på sulan.
Ja. Det låter rätt fult faktiskt.
Ja, jag köpte aldrig dem.
Men däremot, Adidas borde göra det.
Ja.
Eftersom de försökte göra någon slags piratversion på Adidas. Om det nu var så.
Ja,
ja i alla fall. Första scenen är ju precis som i Game of Death mot den här Eskrima-mästaren Dan Innocento.
Precis, men det är med de här två polarna som de turas om att slåss lite.
Ja, det gör.
Och det gör ju något, det blir ju konstigt tycker jag. Alltså det blir ju ojämnt. Det blir ju liksom tre mot en på fel håll.
Ja, fast de är aldrig tre mot en, utan de går en och en mot honom.
Ja, det gör de. Men jag tänker att de tröttar ut honom.
Ja,
hans polare. Ja. Sen när Bruce Lee ska fightas, då är han ju redan trött. Mm. Då blir det liksom, alltså det blir mindre spännande att de är flera.
Ja.
Faktiskt.
Men det är ju hans filosofi där med att man ska hitta motståndarens svaghet. Och det blir ju tydligt här i denna versionen i alla fall. Att det är det går ut på.
Ja.
För de är helt chanslösa mot honom. Men Bruce Lee lyckas ändå hitta ett sätt att knäcka honom på.
Ja.
Liksom. Och det handlar ju mycket om hans vapen där. Att han har en bambupinne.
En grön sådan.
En grön, ja. Det är rätt konstigt vapen. Märkligt.
Märkligt, ja. Vi kan nämna det också att allt det här materialet som man spelade in var ju utan ljud. Så allting är ju eftersynkat.
Just det, ja.
Så man vet ju inte exakt vad det är han säger.
Nej.
Så man har bara gissat liksom.
Ja, precis. Ja, man har spelat in nytt ljud.
De frågar ju, han den här, vad heter det, Eskrima? Nej, vad heter det? Do you speak English? Ja. Så han, of course I speak English. Ja. Ska jag nämna också vad jag har sett bara så, för jag tänker att de här är ju rätt så lika varandra. Jag har sett då på min Arrowbox, där har de gjort en videoessä med allt det här materialet, men på totalt 4 timmar är detta alltså. Där de då pratar om Game of Death, de visar råmaterialet, alla misstag och allting, och har en voiceover och lite så här ödesmättad musik på hela tiden. Det är väldigt hypnotiskt. Det är liksom action förvandlad till slow tv, kan man säga. Och där är också klipp ifrån några utomhusscener. Man vet inte riktigt vet vad det är till för. Men kan också bara vara träningssekvenser som inte skulle vara med i filmen. Men där de här gubbarna är med och fightas lite. Och i den här Arrow-varianten då visar de sen i den här essän, så en del av essän är då The Final Game of Death, som då ska vara också det är en 50 minuters där de har gjort filmen med nya förtexter som ska vara lite så 70-talet, rätt så sköna. Men där har de också spelat in ett nytt intro som ser riktigt kackigt ut, där han typ får någon form av uppdrag, bara för att motivera varför han är i det här tornet överhuvudtaget. Men det är inte alls snyggt, det är så video nästan.
Ja. I Redux så löser de det med bara text i början.
Ja.
Att de förklarar lite vad handlingen är. Men det måste de ju ha hittat på bara, eftersom det inte fanns något nedskrivet mer än anteckningar.
Sen har de ju olika namn på de här våningarna också. Det nämns ju heller inte i Game of Death-filmen. Där heter de ju Hall of the Dragon, Hall of the Tiger och Hall of the Unknown.
Och The Unknown är ju då Karim
Abdul-Jabbar,
som ju inte har någon tydlig inriktning i sin kampstil, utan han kör någon oortodox stil.
Och det hintas ju om honom tidigt, för att när han är inblandad i en annan fight så hör man ljud från ovanvåningen och det kommer att läsa lite damm. Och hans polare springer ju upp i förväg och bara blir nerkastad från trapporna.
Blir nerkastad direkt, ja. Men det som är intressant på något sätt är att man får ju en förklaring till varför han har solbrillor på sig.
Ja.
I Redux.
Ja, för han har några konstiga ögon ju.
Ja.
Han tål ju inte ljus. För Bruce Lee slår ju sönder de här väggarna så det kommer in mer ljus.
Ja.
Då blir han ju liksom distraherad.
Ja.
Och så slår han av brillorna på dem. Och då får man se från hans point of view, det är så att han ser en sån konstigt rött filter liksom. Men också att han har typ ormögon. som ser så där ut.
Och jag undrar om det var inspelat, det måste det vara.
Ja, ja.
Det var inspelat, ja. Tror jag. Ja.
Men det hintar om något övernaturligt.
Ja.
Och det är ju spännande.
Ja. Det är spännande, ja.
Tänk om det hade varit någon slags fantasyfilm, liksom lite så... Inte Big Trouble Little China med magi och sånt. Det hade ju varit trevligt ju.
Ja, alltså jag känner mer och mer att om det är någon film som förtjänar en remake eller reboot eller någonting sånt, så kanske det är Game of Death.
Mm.
Vad tror du om det? Att man liksom skulle... Fast det kanske inte är så mycket att bygga på.
Nej, kanske inte alltså.
Bruce Lee... För storylinen är ju uttjatad vid det här läget. Skulle jag säga.
Ja, nej, det känns som att det är en film som är mer intressant kanske att spekulera i vad den kunde blivit. Liksom. Mm. Men sen är det ju... Han hade ju fler projekt på gång. Det var något som heter Silent Flute, tror jag. Och något som heter Southern Fist, Northern Leg. Alltså massa... Mm. Han kom ju på nya idéer hela tiden. Man utvecklade dem inte så jävla mycket.
Nej.
Det var någon... Det finns några bilder på honom när han är utklädd till någon slags mer ancient warrior. Han gjorde någon sån kostymtest, liksom. Att han vill göra någon sån film. Han hade kunnat göra mycket, alltså. Vad tror du han hade... Hur tror du hans karriär hade utvecklats? Det är svårt att säga, ju, såklart. Det känns ändå som att han har gjort fler Hollywoodfilmer. Kanske gjort mer så här, kanske polisfilmer och sånt.
Ja, precis. Ja, det är så. Alltså, om man tänker sig då 73-74, så hade han ju varit en extremt stor stjärna i USA ju.
Ja.
Det hade han ju. Jag tror absolut att han hade gjort filmer med rätt kända skådespelare.
Ja.
Alltså han och Steve McQueen hade ju säkert gjort någonting ihop.
Ja, eller Coburn också. Coburn tror jag är attached till något projekt.
Han var det.
Ja. Men de kunde inte riktigt komma överens, så det liksom hände ingenting där.
Sen är frågan, hur hade det påverkat till exempel Chuck Norris karriär?
Ja.
Och till exempel Jackie Chan. Vad hade hänt med hans karriär?
Ja, han är ju med i någon Bruce Plantation-film, någon sån här uppföljare till Fist of Fury. New Fist of Fury eller något i den stilen, liksom man räknar.
Han är ju också faktiskt med i Enter the Dragon.
Ja, det
får man inte glömma helt.
Nej, just det.
Nej, men hade han kunnat slå igenom? Nu dröjde det ju i sig ganska lång tid innan han blev en stor stjärna i USA.
Ja, det var väl på 80-talet.
Alltså, eller, stor, knappt.
Ja, knappt stor då. Men
knappt 80-tal.
Nej, knappt. Men
alltså, han gjorde
nästan
ju film i USA på 80-talet. Men, ja, nej, men sen... Alltså, jag tror ändå att 80-talet hade ju varit Bruce Lees decade. Alltså, tror jag.
Ja, jag tror det också.
Alltså 70-80, sent 70-tal och tidigt 80-tal.
Om man hade kunnat liksom variera sig lite. Alltså, det blev lite tjatigt att han är så övermäktig. Men om man blandar in i olika estetiska inslag och lite fantasy kanske i någon film, alltså varierar konceptet lite, det hade kunnat bli jävligt coolt. Eller att han spelar polis i någon film, hade någon partner och så vidare.
Ja, alltså om man tittar på... liksom hur film, actionfilm utvecklades efter Bruce Lee. Så är det, alltså tidigare var det någon slags målscen. Ja, men då var det ju typ ett slag och sen var motståndaren sänkt. Och sen var det ju inte mer. Men här var det ju väldigt utdragna slagsmålsscener. Och det är ju ändå någonting som har fastnat, och så görs ju actionfilm idag.
Ja, ja, men precis.
På samma sätt egentligen.
Han var också intresserad av någon tv-serie som jag tror nu har kommit. Alltså den som heter The Warrior eller Warrior eller något sånt. Finns på Netflix. Som är producerad av hans dotter faktiskt. Jag har inte sett det, men det är lite baserat på någon form av idé han hade. Det kanske man borde kolla in, jag vet inte. Ja, vi kan ju kanske nämna också att man gjorde en uppföljare då på Game of Death.
Just det.
Som heter Game of Death 2 eller Tower of Death beroende på. Och den kom, beroende på vad man kollar, 80 eller 1981. Då hittar man lite arkivmaterial från Enter the Dragon-inspelningarna som man nyttjade här. Och det är inte det mest spektakulära. Det är typ att Bruce Lee sitter och skriver i en bok. Alltså lite så, på den nivån. Och så är det en fight också i ett växthus som man egentligen skulle haft med i Game of Death 1. Men det är ju inte med Bruce Lee, utan det är med någon stand-in.
Men det är en rätt så fin miljö ändå.
Ja, det är ganska bra fighter i den här filmen. Det är ju olika fighter som avlöser varandra som är ganska bra.
Yeah.
Men inklippen på Bruce, de klaffar ju aldrig.
Nej.
Där är dock att man har använt samma skådis, tror jag, som i Enter the Dragon. Du vet, i början på Enter the Dragon så träffar någon sån gammal munk. Jag tror det är samma skådis som man använder sig av. Men han har helt annan typ av skägg. Så att när man klipper till närbilder ser det ändå konstigt ut. Liksom. Den här filmen handlar ju om, alltså, det är ju han Billy Lowe då, filmstjärnan. Som är med då igen. Men då att han dör, helt enkelt. Men det är inte bara det, utan det är också att man använder sig av, åter, som vi sa på den här Bruce Exploitation-filmen, att det är klipp ifrån de här gamla svartvita Bruce Lee-filmerna. Mm. Bara det att man använder sig av Bruce Lees riktiga namn här. Så det står, om det är en barnfilm med Bruce Lee så står det Bruce Lee, age 6. Vad ska det tillföra? Jag fattar inte det.
Nej.
För det har inget med storyn att göra, för han spelar ju inte sig själv. Det ska ju ändå vara en karaktär.
Mm.
Men så är det då att han dör. Det är en begravning. Och de ska stjäla kistan. Och då hoppar Bruce Lee och hänger sig i kistan. Och stjäl alltså kistan med helikopter. Och flyger iväg. Men han hänger i kistan, faller ner och dör. Och sen visar man återigen klipp från hans riktiga begravning. På att han har dött. Och sen får då följa hans bror istället. Som heter Bobby Lowe. Så nu är liksom Bruce Lee utskriven ur handlingen. Och nu ska han då finna mördaren typ eller så. Så de har någon scen som påminner liksom om briefing-scenen i Enter the Dragon. Och sen träffar han de sjukaste skurkarna, alltså. Där är en kille som har dresserat påfåglar som kommer flygande. Ja, det är just, och sen så efter, dubbat och eftersynkat så, och fruktansvärt skådespeleri. Så de filmat lite i någon sån zoo-miljö, så Knutenborg. De åker i bil och så där lejon utanför. Då har de en dialog.
Knutenborg?
Minns du det? Knutenborg i Danmark. Nej, de sitter i bil och kör bland lejon och sånt.
I Danmark?
Ja, det tror jag inte det finns längre. Eller kanske det gör, men det känns ju, känns
nej,
ju Sverige.
Nej, det kan
ju
inte vara.
Ja. Jo, det, vi har bilder, Super 8-bilder på när vi var där när jag var liten och sånt.
Okej.
Okay. Så kan man köra bland lejon och sånt. Det kan man inte ha idag.
Det nej, bara det ut. Kan man inte ha.
Alltså, herregud.
Knutenborg, det var den sjukaste referensen till ett zoo ändå.
Ja, det är faktiskt. Men det är just det där man kör själv med bil i.
Ja.
Liksom, sånt, safaripark.
Ja. Mm.
Och så är det, men det är ganska bra fighter. Det är riktigt bizarr, eller det är många bizarra scener, men det är en bizarr scen med skurken som spelas av en, alltså en vit man, skäggig, han ser ut som någon hippie liksom. Mm. Han sitter och äter frukost, och till frukost äter han, jag lyckas aldrig förstå vad det var exakt för kött, men det är rött kött.
Okay.
Man sitter och äter. Och så dricker han hjortblod i ett vinglas, bara för att han är superund.
Ja.
Så är det någon naken tjej också som försöker förgifta huvudpersonen med någon ring med någon nål i och så vidare.
Ja. Sånt var det ju ganska mycket alltså, i Bruce Exploitation-filmerna.
Ja.
I Clones of Bruce Lee till exempel så är det ju en lång sekvens bara med nakna tjejer som springer omkring på en strand. Alltså, det är typ bara det.
Ja.
För i storyn är det ju att de här Bruce 2 och Bruce 3. Det är så sjukt bara att karaktärerna heter så. Men i alla fall det gör de. De vill, när de då åker, jag minns inte var det var någonstans de skulle åka, men när de kommer dit så ska de först ta det lite lugnt och chilla lite. Så då åker de till stranden och solbada.
Mm.
Och då kommer det en massa nakna tjejer. Och så pågår det ändå i några minuter där det bara är liksom egentligen bilder på dem och bilder på, inklippta bilder på Fanta och nej, Pepsi kanske.
Ja, reklam.
Liksom. Sånt. Ja, reklam.
Ja,
liksom för Pepsi.
I den här filmen, Game of Death 2, Tower of Death, så är det en sekvens där med den nakna tjejen. Ljuset släcks i rummet och in genom fönstret kommer ett lejon. Jag är osäker på om det ska föreställa ett riktigt lejon eller om det ska vara en kille i dräkt. För det är ju en kille i dräkt.
Ja.
Det är lite oklart. Som dödar tjejen då.
Okej.
Ja, det är sjukt. Men sen så kommer då där Tower of Death och jag fattar inte riktigt.
En sak bara, det är ju lite intressant med lejon, för det är inte någon stor grej i asiatisk kampsport ju. Det brukar alltid vara tiger eller andra djur, alltså orm kanske och drake och sånt där.
Oh ja.
Men lejon är ju känns lite ovanligt.
Och påfåglar. Påfåglar finns kanske inom yoga och sånt typ, så jag vet inte fan, men det finns ju faktiskt lejon i Indien, men det har ju inte så mycket med det här att göra. Det tänker man inte på.
Finns det?
Ja, det lär finnas vilda lejon i Indien.
Aha.
Annars är det ju i Afrika.
Ja, jag har alltid tänkt att tigrar, det fanns ju bara i Asien. Och lejon i Afrika.
Ja, jag hörde det någon gång. Men right. Vi kan återkomma. Ni kan mejla oss om ni vet annorlunda.
Mm.
Men han tar en hiss sen ner, inte upp, som man kan tänka sig i ett torn, utan ner till en underjordisk bas. Och där är folk så här i silveroveraller, där är lampor som blinkar. Det är James Bondigt liksom. Där är något golv som det är så här strömförande som han måste klättra över och sånt.
Mm.
Och så kommer en sån starka Adolf dude i sånt här Leon Linne. Han dödade honom med en sån här, det här wrestlinggreppet Boston Crab. Minns du det?
Nej, det
man tar liksom
det.
Ett ben. Ja, det är väldigt svårt att förklara.
Ja.
En Boston krabba.
Ja, mm. Jo, jag förstår.
Ja, men sen är det i alla fall att den här mästaren då som dog, som man begravde, vars kropp man stal, han lever då.
Mm.
Och så blir det en ganska bra slutfakt mellan då huvudpersonen Billy Lowe's, Bobby Lowe heter han va?
Mm. Och brussan då.
Brussan, ja. Mm. Och sen så har han en käpp, bad guyen. Men efter ganska lång tid in i fighten så visar sig att han har ett svärd i käppen. Man väntar väldigt länge med att använda det. Mm. Nej, det här är en
påminner
film.
Ju lite om bad guyen i första Game of Death. Han har också en käpp ju, fast det är bara en liten kniv längst ner. Så
ja,
det är lite fattigt vapen ändå i första filmen.
Ja, Game of Death 2 är en riktig tokig film liksom. Den är helt galen. Den har ju ingenting med Game of Death 1 att göra egentligen. Nej. Förutom att huvudpersonen har samma namn då ju. Men han dör ju väldigt tidigt ju. Så det är hans bror som tar över. Ja, nej, den är sjuk alltså.
Ja. Den är sjuk
kan man säga.
Och det var väl egentligen det som var det med Bruce Lee på ett tag. Men någonting vi inte får glömma.
Jag har faktiskt en grej till som vi inte får glömma också. Har du sett Van Damme-filmen No Retreat, No Surrender?
Ja, men det var väldigt många år sedan.
Där är ju en sekvens som är väldigt känd, där han sitter i spagat i ringhörnan ju. Det är väl det mest kända.
Ja.
Men man glömmer ju rätt så lätt bort att den här filmen handlar ju om en kille som pratar med den döde Bruce Lee.
Just det.
Mm. Så att där är ju, han ser ju Bruce Lees spöke. Och liksom tränar med honom och så ju.
Mm.
Och det är ju då Tae Chung Kim som då spelar Bruce Lee i den här filmen.
Mm.
Och han var också med i faktiskt i Game of Death 2. Så att, och Game of Death.
Mm.
Så att det är han, samma kille liksom, som spelar Bruce Lee här. Så det är lite kul ju.
Ja, men det är det.
Och en annan film, förlåt, som jag också kom på nu bara här, On the Fly, som jag har nämnt lite tidigare i avsnittet, det är ju The Last Dragon. Den här Kung Fu-filmen som Motown producerade.
Mm.
Där man visar väldigt mycket klipp från Bruce Lee-filmer och huvudpersonen är väldigt inspirerad av Bruce Lee.
Mm.
Det är ju inte lika... Alltså det är inte över gränsen på något sätt. Det är mer att hans arv fortsatte.
Mm.
Liksom.
Men Bruce Leroy.
Bruce Leroy, precis.
Alltså den filmen är ju... jag har inte sett den heller på väldigt många år.
Nej.
Men det var ju en period när jag såg den filmen väldigt många gånger.
Ja. Jag såg den nyligen alltså. Yeah. Jag har ju den på Blu-ray. Du får den sen. Den är fan sevärd.
Var
alltså.
Hittar man den? Vet du vem det är som har gett ut den? Eller?
Ja, det är en tysk utgåva.
Tysk?
Ja. Mm. Det heter Tanz der Drachen eller något sånt på tyska.
Ja, det är ju tradigt tycker jag.
Ja,
det tyska utgåvor på något sätt. Man vill ju ha omslaget med originaltitel.
Man vill ju det. Man vill ju det.
Men ja, men absolut. Man får ta vad man har. Jag har ju en del tyska utgåvor.
Ja, och det är han... Tamak spelar huvudrollen heter.
Just
Tamak.
Det.
Och Vanity spelar den kvinnliga huvudrollen.
Ja.
Apropå förresten James Tien.
Ja.
I den här Arrow-essän så hintar man om att James Tien är försvunnen. Har du hört något om det?
Nej.
Alltså han lever fortfarande, men hans whereabouts är unknown.
Är det så?
Ja, jag vet inte. Ja. Det är alltid ägande när det är så, tycker jag. Vad skulle du säga nu?
Ja, men innan vi stänger den här Bruce Lee-lådan helt och hållet så gjordes det ju ytterligare en film som inte riktigt kvalar in i Bruce Ploitation
facket.
Ja. Men ändå lite. Och det är ju då Dragon, The Bruce Lee Story.
Från 1993.
Ja.
Jag kommer ihåg den här filmen var ny.
Ja, precis. För det här är ju en film som ändå fick rätt stor distribution, och det var ju en superstor film då när den kom.
Rob Cohen har regisserat.
Mm.
Vad har han med gett oss? Jo, han har gett oss faktiskt Fast and the Furious och Triple X.
Ja, ah, okej.
Okay. Så det är ändå något.
Ja, det får man ändå säga. Mm. Har du sett den här filmen, Karsten?
Ja, jag har sett den här filmen ganska många gånger. Det var länge sedan jag såg den. Alltså jag har inte sett den sedan 90-talet. Men det var en sån här film jag hade inspelat och såg då och då liksom.
Ja, men samma här.
Ja.
För det är ju en... Ja, vad ska man säga? Men det är ju en bra och underhållande film, kan man säga.
Jag kan inte svara på om den är bra egentligen.
Nej, det är svårt att säga om den är bra kanske. Ja. Men den har i alla fall bra scener.
Ja, ja.
Och Jason Scott Lee,
just det,
som då spelar Bruce Lee i filmen. Ja, men han är ju ändå en rätt så bra skådis, får man ändå säga, i den här filmen.
Inte släkt med Bruce Lee då?
Nej. Vilket ju alla trodde. Alla trodde ju att det var hans son. Eftersom, det är kanske inte så konstigt att tro eftersom han heter Lee.
Liksom. Ja, nej, det är sant. Men jag kommer ihåg den här filmen nu. Jag såg en sån här reportage på MTV. Mm. Då intervjuade de Brandon Lee om den här filmen. Liksom. Mm. När han pratade om sin pappa och hans liksom, skills och sånt. Så han sa att han ville ju inte spela sin egen pappa.
Nej, och dessutom är ju Jason Scott Lee aningen mer lik Bruce Lee än vad Brandon Lee faktiskt är.
Ja, men det är ju med att han har en vit mamma.
Ja.
Så är han ju inte hel asiat och blir inte lika trovärdigt kanske då.
Nej, enkelt. Precis. Men även Lauren Holly är ju med, som ändå var rätt stor där på 90-talet.
Hon var med i Dum Dummer också, va?
Ja, precis. Och sen har vi ju Robert Wagner också.
Just det.
Nej, men det här blev ju en formidabel succé, får man ändå säga, den filmen. Men ja, som sagt, den är ju rätt så intressant liksom, för att det är ju verkligen skapat som en, eller vad ska man säga, man försöker göra det mer till en biopic än vad det egentligen är.
Ja, okay.
För i inledningen så är det ju Linda Lee som liksom läser en slags introduktion egentligen. Där hon då berättar att den här filmen är verkligen sanningsenlig. Och den är precis, den beskriver Bruce Lee precis som det var. Men det är ju helt onyanserat liksom. Och han beskrivs ju som ett helgon i den här filmen.
Ja,
egentligen.
Ja.
Men i alla fall, Jason Scott Lee tycker jag ändå är... Alltså, egentligen är han kanske inte jättelik Bruce Lee, men han har övat in Bruce Lees manér rätt så mycket, så att ja, men man köper det. Och ja, vi har en del drömsekvenser i filmen som ju kanske inte är helt sanningsenliga.
Att han ser någon form av demon.
Ja, det är ju mycket det. Först är det pappan som ser den här demonen som får en...
Det är egentligen någon slags rustning, va?
Ja, ja, precis. Ja. Där han då får en föraning om vad som ska hända. Mm. Och därför sätter han sin son i en kungfu-skola.
Just det.
Och det sker ju när han är väldigt liten.
Ja.
Men i verkligheten så var han ju inte så ung när han började med kungfu.
Nej, precis. De har tagit sig friheter.
De har tagit sig en hel del friheter. Men i alla fall, en scen som kommer rätt så tidigt, det minns du säkert, det är ju när han är i Hongkong och så börjar han slåss mot några sådana här amerikanska flottister, eller
just
engelska
det.
Flottister.
Just det, just det.
Alltså, den är ju rätt pajig, liksom, den scenen.
Han slår ner alla väl själv.
Ja, han slår ner alla själv. Men det är ju samtidigt rätt så rolig. Och det ändå, finns ju ändå någon viss mån av sanning i det. För det var ju därför de skickade iväg honom. För att han hamnade i slagsmål just med brittiska flottister. Och någon liksom var son där till någon rätt högt uppsatt. Så Bruce Lee skulle ju hamna inför rätta för detta då.
Mm.
För det här verkliga slagsmålet som ägde rum. Liksom. Och då skickar de iväg honom till USA. Och det händer ju här också. Och så får han ju då jobb på en restaurang hos en släkting.
Mm.
Vilket ju också hände i verkligheten.
Mm-hmm.
Men här skiljer det sig kanske lite. För då han börjar ju slåss med kockarna. Kommer du ihåg det?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Gör du inte?
Nej.
Nej, okej. För den scenen är faktiskt ändå som en fighting-scen. Är den rätt bra, alltså, tycker jag. Ändå, den håller rätt hög nivå.
Jag minns en annan fight han är med i, där han blir skadad i ryggen eller sånt. Och det är någon slags uppgörelse, någon mer så här organiserad uppgörelse. Ja. Har det hänt på riktigt, undrar man ju.
Det tror jag inte har hänt. Det som hände på riktigt var att han fick den här ryggskadan. Det var ju med, men inte att det var en sån uppgörelse i alla fall. Men i alla fall den här, när han är på den här restaurangen och börjar slåss med kockarna.
Mm.
Alltså det är ju, de är på bakgården där och han klättrar upp och hänger i såna här stänger som är på bakgården.
Mm.
Och de är uppe, ja men de är rätt högt ovanför marken när de slåss. Så att det är ändå rätt kul. I alla fall, när detta händer då så hans moster då som har den här restaurangen, eller om det är faster eller vad det är, hon ger honom då lite pengar så att han ska kunna flytta liksom någonstans och börja plugga.
Mm.
Och så säger hon ju repliken att använd de här pengarna till vad du vill. Vill du bjuda ut tjejer och göra av med alla pengarna så är du välkommen tillbaka hit. För jag kommer alltid att behöva en bra dishwasher. Visst minns man den repliken?
Ja, det är något man använder fortfarande. Jag har faktiskt glömt att det var från den filmen. Dishwasher. Ja, det är riktigt bra.
Ja.
Är det inte också så, nu reminiscerar jag här, men där de spelar in Big Boss, att han bara får gå loss och bara fightas, att det känns helt... Så visa vad du kan. Så bara gå in och bara slå sönder och göra massa volter. Hur ska du hinna med att filma det också? Det är en filminspelning. Alltså det känns verkligen som att de som sagt försöker bygga upp någon form av helgon här. Men det är en sak jag tänkt på som jag har nämnt tidigare. Jag har för mig det. Är det inte så att i den här filmen att den här demonen hintas om att demonen är ute efter hans son också?
Mm.
Det är ju jävligt spooky också.
Ja, det är absolut spooky. Och filmen avslutas ju med att Bruce Lee då får möta den här demonen. Och det är så han dör, liksom.
Jaha. Jag minns inte att man fick se hans död, utan mer att man...
Man har gjort om döden ganska, ganska kraftigt, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Ja, verkligen. För jag för mig att det är något sånt att han står och tränar inför en massa folk och hon säger på voiceovern att ja, det har varit mycket spekulationer kring hans död, men jag vill helst minnas honom som han var när han levde.
Mm. Ja. Ja, men så är det. Ja. Men det kanske är då underförstått att det är... Jag minns inte riktigt hur den slutar exakt faktiskt. Men jag vet att Bruce Lee får möta den här rustningsklädda demonen i alla fall. I slutscenen någonstans. Alltså inte exakt den allra sista scenen, men i slutet någonstans.
Ja, jag får se om den här filmen känner.
Ja, men den är kul. Man, alltså när jag såg om den så mindes jag varenda scen nästan.
Och så Van Williams Green Hornet gör en cameo också som Green Hornet-regissör står det här. Så läser jag mig till här nu.
Ja. Ja, men det är ju kul. Man får ju se allt det här filmatiserat. Allt sånt som händer bakom kameran när han då träffar producenten då till Green Hornet. Och de pratar om utvecklingen av Kung Fu-serien till exempel. Och Bruce är ju helt inne på att ja, men det, alltså det är ju hans idé från början. Till exempel. Och så här, till möten med så här, TV-kanalsmänniskor då som ska producera filmen och så bara väljer de någon annan istället liksom. Så att det är faktiskt bra. Och sen det här, den här fighten då där han får ryggskadan.
Mm.
Det är ju då när han börjar undervisa. När han pluggar på universitetet så börjar han ju undervisa några studenter. Och sen så får man ju se då att han bygger sin första skola, alltså sin riktiga skola. Och då träffar han ju några andra kineser då som säger att men nu måste du sluta med detta. Det här får vi inte lära ut till vita eller svarta, vilket han gjorde. Och då säger han, okej, men då fightas jag mot er mästare och om jag vinner så får jag fortsätta. Men om han vinner så lägger jag ner skolan.
Just det.
Och då får han ju då möta deras mästare.
Yeah.
Och han vinner ju den matchen såklart. Men sen när han då är på väg därifrån så kommer mästaren och sparkar honom i ryggen.
Ja, just det.
Så han får någon slags ryggskada. Sen är det en ganska lång sekvens där efter det. Han ligger på sjukhuset i någon slags maskin
vänder honom upp och ner och sådär.
Och han är deprimerad och han vill göra slut med sin tjej, alltså Linda då. Mm. Men hon är stark och...
Trofast.
men allting har ju verkligen ett sånt glimmer över sig i den här filmen. Så att den känns ju inte särskilt trovärdig, skulle jag inte
säga. Nej. Ja, det är också intressant att spekulera lite grann i vad som kunde hänt med Brandon Lee. För det känns också som att han var på väg mot någonting.
Absolut. Alltså det... Han hade nog verkligen framtiden för sig där. För att han... Jag har sett tre filmer om honom, tror jag. Mm. Alltså Showdown in Little Tokyo, där han spelar en biroll.
Ja, polis mot Dolph Lundgren då.
Ja, men där är det ju Dolph Lundgren som är stjärnan.
Ja, men det är en underhållande film, har jag för mig.
Absolut, alltså den är verkligen en film jag skulle vilja se om. Ja. Men den är nog inte utgiven någon gång, tror jag, på DVD. Alltså någon gång har den säkert blivit det, men den är svår att få tag på.
Ja, vi får kolla om det finns en tysk utgåva kanske.
Kanske, vad kan den heta?
Ja, du... Ja, det är Kleine Tokyo. Sen finns ju den här Rapid Fire,
ja, precis.
Sen gjorde han några filmer i Tyskland, tror jag faktiskt.
Jaha, okej. Okay.
Något som heter Laser Mission. Han har gjort en film som heter.
Ah, okej. Okay.
Jag tror den är gjord i Västtyskland, något sånt sjukt.
Men Rapid Mission, den...
Rapid Fire.
Ja. Den måste kommit efter Showdown in Little Tokyo, eller? Eller samtidigt ungefär, kanske. För där är den huvudroll, tror jag.
Ja, det är det ju,
men det är ju ingen högbudgetfilm direkt. Men det kom ju senare med The Crow. Det var ju hans genombrottsfilm.
Ja, ja. Den kom ju ut postumt liksom. Mm. Så
efter den så absolut tror jag att han... Ja, men han skulle nog fortsätta göra filmer med martial arts-inslag.
Han gjorde en faktiskt i Hongkong som heter Legacy of Rage 1986. Det var rätt tidigt, då var han bara så 21 liksom.
Ja, okej.
Okay. Sen gjorde han Laser Mission 89 i Västtyskland.
Mm.
Lite bondigt omslag på den.
Mm-hmm.
Och sen var det ju då Showdown 91, Rapid Fire 92 och The Crow släpptes 94 då. Så att det är väldigt lite. Lite. Men det känns som att han hade framtiden för sig, som sagt. Ja, det var allt vi hade för den här gången. Nu har vi gått igenom hela Bruce Lees karriär och mer därtill, får man säga. Mm. Och vi har ju redan gått igenom vilka filmer vi tyckte var bäst. Den här Game of Death kan vi knappast räkna till hans filmer egentligen.
Nej, det kan vi inte.
Och inte Game of Death 2 heller, naturligtvis.
Nej.
Så att, men vi ses igen. Tack för att ni har lyssnat. Och nästa gång kommer vi prata om någonting helt annat.
Det gör vi.
Hej!
Hej.